Hej, mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Och för ovanlighetens skull så sitter jag precis rakt mot Erik i hans, på hans kontor. Mm. Vad spännande, får vara hemma hos dig.
Det här är inget kontor, det är ett pysselrum. Om du frågar mina barn.
Det är det ju säkert, va? Det står cyklar, gitarrer, basketbollar och lite annat här. Så att det är väl ett pysselrum. Plus dina miniatyrhjälmar här, de är ju kul att se faktiskt. Mm. Det är Lewis Hamilton, Jenson Button, Sebastian Vettel och Mark Webber.
Mm, allt signerat.
Jaha, det också.
Det är därför de står högst upp där, för att det kan hamna sådana där fina hjälmar på dockor.
Just.
Och det är inget bra, känner jag.
Just det. Nej, det är faktiskt inte så praktiskt.
Och okay. Bakom där har jag även en signerad Brabham från Gordon Murray. Och sådär. En signerad Damon Hill, den här 96-bilen.
Just det.
Men den står långt bakom, för den leks också med en del.
Så att... Det gäller att hålla undan lite grann så att inte, ja, det försvinner igen. Julmutter ligger där också. Ja, ja, men det är så, det är bra. Du har den memorabilia som behövs helt enkelt. Mm. Via Play F1 Podcast som sagt, som idag då naturligtvis kommer att prata en hel del om Rysslands Grand Prix då, som är det som står för dörren. Vi ska tillbaka till Sochi. Vi kommer att hålla ögonen på Mercedes just inför Rysslands Grand Prix. Vi kommer att titta lite grann på VM-fighten där. Vad innebär det som hände senast nu inför fortsättningen? Och det kan ju få rätt stora konsekvenser, det som har hänt mellan Max Verstappen och Lewis Hamilton fram till nu. Vi ska titta lite grann på den lediga platsen hos Alfa Romeo. Vem är det som hamnar där egentligen? Och sen håller vi också koll lite grann på Williams, som har tagit mycket poäng den senare delen av säsongen där och faktiskt kan vara på väg och brutit en trend, eller vad säger du?
Mm, man kan ju hoppas det i alla fall för deras skull, men det är lite senare. Jag tycker vi kan börja med att, har det inte varit en ganska lugn period? Alltså jag har känt hela den här säsongen hittills har varit som ett så här enda stort hetsande mellan tävlingar. Nu helt plötsligt så är det var det 2 veckor fram till Ryssland, sen så är det 2 veckor efter den här helgen till Turkiet och sen 2 veckor till USA. Det känns ju som värsta semestertiderna.
Mm, passar mig rätt bra om jag ska vara riktigt ärlig att det är på det viset. Det har ju varit ganska hektiskt, säger jag, sen säsongen 2020 drog igång.
Mm.
Vi hade ju en fors av race som kom då direkt när vi väl kom att starta den säsongen och sen blev det en ganska kort vinter. Och sen på det igen och det har varit full on hela tiden. Så att jag känner nog att, och det är ju så här jag minns Formel 1 från en gång i tiden. Mm. Då var det ju var 14:e dag.
Mm.
Och det var ju så traumatiskt som man hade på att dö.
Mm.
Att man skulle behöva vänta. Varje söndag när det var slut och bara så gick luften ur och tänkte så här, gud, nu ska jag vänta i 10 dagar till de rullar ut igen. Den känslan är ju totalt som bortblås, skulle jag säga.
Mm. Fast nu så kanske den börjar komma och då är det frågan där om när man ska fylla på med mer race. Det ska upp till 25 race någon gång i framtiden och det kommer vi sannolikt att få. Jag vet inte om det är enbart bra faktiskt. Jag tycker det är lite så här skönt också att längta lite och ladda om. Liksom. Och då menar jag alldeles oavsett om man jobbar med eller inte, utan att det är så här, det finns ett litet mellanrum.
Så är det ju naturligtvis, va? Och jag tror också att det är en fin avvägning. Triple headers tror jag kan vara förödande med för många just av den anledningen, för det sliter hårt även på intresset.
Mm.
Bortsett ifrån alla som jobbar alldeles för mycket redan att behöva göra triple headers med långa resor. Vi har ju några stycken framför oss här som kan bli rätt dryga för de som är inblandade. För oss som jobbar med det så är det ju ett, jag ska säga, det är inte ett ilandsproblem egentligen. Mm,
det är ju
mer,
det är
mer än ett allvarligt bekymmer.
Mm.
Men apropå kalendern så har de ju faktiskt presenterat något slags förslag till nästa år då vi ska börja i slutet på mars i Bahrain.
Mm.
Och där Australien då är skjutet på lite grann då. Man är väl fortfarande oroliga för att Australien går att genomföra.
Mm.
Kina likadant. Barcelona blir kvar hörni, 21 maj. Det var lite intressant att de då behöll den slotten som första Europa-race. För den har nämligen, tror jag, Imola tryckt på ganska hårt för att få istället. Så att de som har planer på att åka till Barcelona, vilket är ett bra alternativ, kan så smått börja planera för det. Det är lite oklarheter, Baku, Kanada, Kanada, Baku, vilken ordning. Och det kommer att vara några triple headers nästa år också, totalt 23 race. Så att det är en liknande kalender, skulle jag säga, som den vi har försökt få ihop i år.
Mm. Förhoppningsvis lite lugnare bara, så att man kan liksom verkligen... Ja, nu blir det ju ganska okej ändå, den här kalender som det var, om man jämför med originalkalendern så att säga. Det har ju skett förändringar, men det är inte alls på samma sätt som det var under 2020.
Nej, inte alls. Och det är väl, det kan hända saker fortfarande, helt klart, va? Men jag tänker på USA då, som vi har varit oroliga över. Nu hör man att Vita huset är beredd att öppna för EU-medborgare så länge man är fullt vaccinerad. Så att det hotet om att USA:s Grand Prix kanske inte skulle kunna gå igenom förra börjar bli, se mindre svart ut i alla fall.
Men sen, då kan jag meddela lite om så här, våra problem för att komma dit har ju varit så här, vi skulle ju åka dit med ett crew som vi normalt sett har. Nu av allt och dem så kommer vi inte åka dit på grund av att det är svårt att ta sig in och man behöver mediavisum och man behöver de här inbjudningarna och då behöver man, och då helt plötsligt har inte hela vårt crew mediavisum, sådana här i-visum, då måste man skaffa det och då ska man boka tid på en ambassad där man är.
Been there, done that.
Ja, men jag har också varit där, men det är en process på liksom en eller två månader. Ja. Och det behöver vi för att kunna komma in. Mm. Och det är frågetecken om vi kommer hinna det.
Så då är det... Även med de här lättarna, så att man kan, för nu kan man ju nästan resa på vanlig ESTA om man är turist, så länge man är fullt vaccinerad.
Precis, men vi behöver i-visum för att få akkreditering.
Just det, vi får inte fuska oss igenom det.
Nej, vilket vi har gjort och det har ju varit mer eller mindre okej. Det har inte varit hela paddocken som har sådana där visum.
Nej.
Alla gånger. Nej. Faktiskt. Nej. Men hur som helst. Sen kan vi ju säga någonting också att nu kom ju, vi ska ju stänga IndyCar-säsongen kommande helg då på Long Beach. Kul. Tycker jag. Inte att vi ska stänga, men att vi kommer tillbaka till Long Beach efter ett års uppehåll. De släppte också deras kalender.
Just det.
Vilket jag blir lite förvånad över, för vi börjar i februari. Till
27 februari var St. Petersburg är väl inledningen på den kalendern. Då. Sen ser den ungefär likadan ut. Då. Vi kommer till Iowa, kör två race i Iowa. Det blir bara en tävling i Detroit. Vi kommer väl att köra i Texas, så det blir fem ovalrace. Texas, två i Iowa, det blir Indy 500 och Gateway, så fem stycken då. Och fem stadsbanor tror jag det var, och sju vanliga banor. Så det är väl en ganska normal kalender, men den slutar ju tidigt.
11 september.
Ja, och vi dividerar lite om varför. Vi tror att det hänger ihop med NFL-säsongen då, och NBCs åtagande. Det är ju rätt många race nästa år som ska sändas live på NBC. Och de är ju lite känsliga för krockar och så vidare, de mår inte... Ja, det är ju så att IndyCar drar rätt bra tittning nu, men inte som NFL.
Nej, exakt. Och jag tror att NBC, IndyCar, för IndyCars räkning är det jätteviktigt att man ligger på NBC i deras hemland då. Mm. Så då böjer man sig helt för vad NBC vill och då sätter de kalendern helt enkelt.
Så är det.
Jag väntar på den dagen som vi ska sätta kalendern för Formel 1. Du och jag alltså.
Mm, just det. Den är inte där än.
Nej, inte riktigt.
Den kanske kommer. Mm. Man vet aldrig. Hörrni, ska vi landa då i Rysslands Grand Prix? Vi ska åka det åttonde ryska GP:et i VM-sammanhang. Och alla har ju då kört i Sochi. Även om det var några för jättelänge sedan.
Alltså, 1918.
Vi räknar inte dem riktigt. Och banan går igenom den olympiska parken då. Den olympiska parken är liksom en av de... Ja, det är den dyraste som har byggts någon gång. Eller hela det OS-et blev väl dyrast.
Ja, OS-et som sådant. Alltså, vinter-OS i Sochi 2014 är alltså det dyraste olympiska spelet som någonsin anordnas. 51 miljarder dollar la man på att anordna det där spelen då under de där tre veckorna. Mm. Och då byggde man ju, apropå Sochi eller Adler, där banan går... Där byggde man ju sex helt nya arenor. Och sen så har man ju såklart spelat Confederation Cup och man har spelat
VM,
och VM också. Mm. Men i övrigt så alltså, kanske det är att man sitter från ett svenskt perspektiv och undrar lite över vad som händer i Adler normala dagar. Liksom. Men det är konstigt nu när de ska flytta tävlingen efter nästa år då, till Sankt Petersburg.
Just det. Vi kan komma till det alldeles strax. På din fråga om vad som händer i Adler så vet inte jag det heller. Men jag vet vad som har hänt i Adler de här åren. För jag har ju varit där varje år sedan 2014. Så det har blivit några gånger. Och 2014 var jag där dessutom två gånger. Mm. För att jag var både på vinter-OS och till Formel 1-loppet. Och det som man märker nu i Adler där banan ligger är ju att det blir mer och mer ett semesterparadis. Man jobbar hela tiden mot det. Det är en fantastisk strandsträcka vid Svarta havet där. Och det är ju liksom rivieran, ryska rivieran kort och gott.
Får jag kalla det Rysslands Dubai?
Det kan du göra, för att det är ju, det är inte riktigt där än, men det skulle kunna bli det.
Ja, men jag tänker det är lite låtsas tillvaro liksom. Absolut. Till hur man har byggt upp den där staden.
Jo, den fanns ju inte från början, utan den är verkligen konstgjord. Den är gjord från noll ett otroligt speciellt ställe. Men jag har märkt de senaste åren att det har blivit mer lättillgängligt. Mera så här schyssta restauranger och mer folkliv och... Ja, men det är som att komma till vilken kontinental ort som helst egentligen, där det är lite drag, om man säger. Så alltså på det viset så kanske den utvecklas åt något håll, själva staden Adler, och som är 4-5 mil ifrån själva Sochi. Banan som sådan är väl varken bättre eller sämre. Det är oerhört platt där inne. Mm. Jag tycker ändå att det är ganska cool arena. Jag har inte vantrivts i Sochi, verkligen inte, när man väl är inne på själva banområdet. Det är rätt cool att vara där och så. Men sen racemässigt, jag vet inte vad man ska säga om den riktigt. Det är mycket 90-gradare och långa raksträckor. Mm. That's it.
Ja, och det är lite så här... Det är lite så här halvpermanent bana så som det ofta blir. Att det, jag får lite så här... För de som minns Valencia-vibbar. Att det är liksom inget så här riktigt... känsla i tv-bilderna sett till att man är inne i en stad eller någonting sånt där heller, utan det är mer som i Valencia när man var nere i hamnen.
Du ser bara vita murar typ.
Precis, och någon arena lite som sticker upp.
Så det behöver ju vara liksom aerial shots, eller alltså flygfoto över arenan, för att man ska få en känsla av hur det ser ut där inne. Ser man bilarna ner från deras nivå, ja då är det ju bara så här betong.
Mm.
Och de ser inte genom kurvorna och alla de här bitarna. Det är den där långa, långa vänstern, kurva 3, som är cool. Kan jag tycka då. Sista sektorn är väldigt spännande. Bromsningen efter bakrakan är ju oerhört utmanande med en liten vinkel precis när man börjar bromsa.
Mm.
Och sen de här svåra 90-graderna med lite camber som går åt olika håll. Oerhört svår på det viset, va? Och kräver mycket av bil och förare att få ihop det varvet som man gör där.
Mm. Jag tror att, jag undrar om det där var typ... Harvard eller någonting gjorde ju en utmätning för när man sa att Florida är ju the pancake state eller vad det var. Och då upptäckte de då att nej, men det är typ Kansas som är plattare än en pannkaka. Om man skulle förstå upp en pannkaka så är alltså att Kansas plattare än en pannkaka. Och jag undrar hur platt jämfört med en pannkaka banan i Sochi är. För det är bara höjdskillnaden är 1,9 meter mellan högsta och lägsta punkt.
På Silverstone kan det inte vara så himla mycket heller. Och Monza är ju också en väldigt, väldigt platt bana. Men där är det i alla fall en 8-9 meter mellan högsta och lägsta punkt. Och även om man knappt märker den lilla svackan när man åker under den gamla ovalen på Monza. Men nej, det är ju oerhört platt. Så är det. Och jag har ingen erfarenhet från att köra själva banan. Jag har inte ens gått varvet helt och hållet. Däremot har jag kört den i simulator och liksom fått uppleva den på det viset. Och det är ju, du har kurva 7-8 där, är också ett svårt parti i sektor 2. Kurva 4, ni vet att Bottas och Räikkönen körde ihop med varandra något år när Bottas körde för Williams. Var ju också, det är också en lite speciell sväng. Den har ju sina utmaningar, va? Men en speciellt rolig bana är det ju inte.
Ja, men som sagt, vi var inne på det, jag snuddade vid det i alla fall, att det blir ju sannolikt bara 9 race i Sochi totalt, då vi efter nästa års race i Sochi då flyttar till Autodrom Igora Drive utanför Sankt Petersburg till 2023.
Mm.
Och med tanke på att vi pratade om att det är en okej bana, men vi kommer inte sakna den. Liksom.
Inte alls, inte för 5 öre. Det är det något ställe man, om man får frågan om man behöver välja bort något, så tar jag absolut Sochi. Och egentligen är det lite svårt att vara konkret om varför. Det är bara det finns någonting med att åka till Ryssland som är lite jobbigt. Det är visumet till att börja med som är stökigt. Man kommer.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Till Ryssland, det är väl inte några större problem att gå igenom den där passkontrollen och visa vad man behöver och sen ner och ta nästa flyg in till Sverige. Men det är när man kommer till Adler där, det är liksom nej.
Det är ingen glädjens plats. Liksom.
Det finns inte ett leende ju på 5 dagar.
Nej.
Det är också lite så här störande att ryssarna är, de är säkert jätteglada, fina människor på alla vis, men man ser inte det.
Vet du vad det är? Det är alltså renodlad rasism mot ryssar.
Som jag kommer
med. Vem som vi känner?
Nej, för fasen. Jag älskar ryssar. Men de kunde smila lite.
Okay.
Det kan jag tycka. De kunde bjuda på vissa tänderna lite.
Du, vi lämnar den punkten innan vi hamnar i riktig trubbel här.
Exakt.
Och kommer in på att vi sa ju att det är platt som en pannkaka. Det är en ganska ny bana, vilket gör att den är ganska smooth sett till asfalten. Det är också långt till pådelta, vilket gör då att man undviker fler än ett depåstopp till varje pris i stort sett.
Och det är en väldigt knepig infart på den också, som kommer då innan, precis innan den sista kurvan då, så viker man in då innanför, och sen är det då 2 90-graders svängar, eller egentligen 1 90-grader då, innan man kommer in i själva depågatan, och den är trång och sådär va. Jag är förvånad att ingenting har hänt där den 90-graden någon gång faktiskt. Men det tar tid att göra sina depåstopp där. Det är för övrigt en annan grej. Sista kurvan där är ju också väldigt, väldigt viktig. För däcken har en tendens att överhetta på slutet av varvet. Och då är inte bakdäcken mer riktigt. Och så laddar man genom sista sväng för att få bra fart ut på rakan nu på en efterföljande varv. Då, men framförallt för varvtidens skull. Och vi har sett fler än en bommar den där banmarkeringen på utsidan. Och gjort att man kanske har tappat då 2 tiondelar eller vad det kan bli då på en sån miss. Så den ska man också tänka på. Det är faktiskt några rätt så svåra ställen på banan att ta hänsyn till.
Absolut. Men apropå det här med depåstopp, så att om man tittar statistiskt sett tillbaka i tiden sedan 2014, så brukar det ligga på mellan 20 och 26 depåstopp totalt. Alltså i hela racet. Och det betyder ju att det är 20 stycken, alltså ett var för nya däck, och sen så är det de där ytterligare 6. Det har att göra med att om man har något problem, alltså en framvinge eller någonting som behöver bytas, men man vill verkligen inte in i depån där.
Nej,
du tappar för mycket tid, och sen så är det ju att den sliter inte speciellt mycket däck. Så att förra året så hade man de 3 mjukaste, det har man väl i år också.
Ja.
Och då var liksom strategin där medium till hard, och sen så basta finito.
Mm. Det kan till och med bli att man kör soft hard och klarar sig ett helt race faktiskt. Vi får se lite grann hur de här bilarna i år då hanterar lite lägre downforce, och om det är så att det funkar med medium hard, eller man måste tvingas.
Man
precis va, och det är ju det som är lite grejen här, för det är ju mycket tajtare nu i kvaltrim i synnerhet. Mm. Så det är inte säkert att toppteamen klarar att kvala vidare på medium för att undvika en förstängd taktik så att säga för deras del. Så att det kan ju eventuellt kasta upp bollen en aning då. Och det är inte speciellt vanligt heller att man vinner eller kommer ens på pallen med mer än ett depåstopp. Vad har hänt en gång?
Ja, en enda gång. Det var Charles Leclerc 2019 som var inne i depån 2 gånger. Och då kom han 3. Så det är enda gången som man har varit inne i depån. Och sen i 2 gånger, och sen så ändå slutat på pallen.
Vill man stå i pole position då i Ryssland?
Ja, alltså starten är ju jätteviktig här. Det är långt, alltså det är inte så speciellt långt ner till första kurvan, men där bromsar man inte. Så att första inbromsningen kommer i kurva 2, vilket gör att hela runnen ner dit är väldigt, väldigt lång. Det gör att nästan att pole position kanske inte är det föredragna stället att starta på. Man har vunnit, av de här 7 racen så har man vunnit från pole 2 gånger. Men det är ganska låg frekvens sett till hur viktig pole brukar vara.
Mm.
Istället så har man vunnit 3 gånger från 3:e startposition.
Som är rakt bakom pole.
Ja, precis.
Och vad betyder det då?
Toe, ner i kurva 2.
Nej, men som sagt, starten är viktig. Alltså, det gäller att komma av linjen effektivt och försöka bryta den toe då, som bilen bakom får. Toe. Vi pratar om toe, och det är alltså inte TOE utan TOW, det vill säga boxering.
Mm.
Man drar en annan bil med sig då, genom att den som ligger före slår hål i luften, och det går lättare för den bakom att hänga på. Så att vi får se lite grann hur de väljer att lägga upp det hela. Och det är ju någonting som, om säg nu att Red Bull, för ovanlighetens skull, i just Ryssland då, är så pass starka att de kan kvala ut Mercedes. Jag tänker då främst Max Verstappen. Då kanske det är helt ett sånt tillfälle där de tänker sig för lite grann med hur de gör med eventuellt ny motor. Vi ska ju prata om det där med Honda och deras debacle. Men det är ändå en viktig poäng. För att säga att Verstappen kvalar in etta så kommer han starta fyra.
Mm.
Och då får han tre platser ner då för bestraffningen han fick på Monza. Och det är ändå rätt så bra startposition, ärligt talat.
Mm.
Men när ska man göra bytet? Men vi tar det om en liten stund. Utan vi landar lite grann på generella upplevelser från Rysslands Grand Prix. Har du något starkt minne?
Nej, jag har inte det.
Vad roligt. Det är roligt att ha en punkt där ingen minns någonting.
Nej, exakt. Ja, men det säger väl allt.
Ja. Nej, men två grejer. Jag som Bottas Räikkönen kommer ihåg, det var de körde ihop ett par gånger det året. Dels i Ryssland, dels i Mexiko. Det var lite så här finsk fight. Där de ingen ville ge sig då. Och de är ju svala typer bägge två där, så det var väl inga sura miner från något håll. Det var shit happens, så gick de vidare så. Så det var ingenting som det slog gnister om på det viset, va? Men det var lite intressant att de åkte ihop. Sen kom ju Carlos Sainz i Toro Rosso när han tappade bromsarna in i kurva 12 och körde bilen genom hela avåkningszonen rakt in i däckbarriären och blev sittande under ett ton med däck. Och man satt och höll andan och tänkte hoppas han överlevde det här nu.
Mm.
Och sen så kom det livstecken så småningom då, och han hade klarat sig förhållandevis bra då. Och den där kurva 12 där, den är lurig som fasen när de kommer på den här.
Smiter runt till vänster och sen ska man bromsa.
Precis, liten vinkel samtidigt som man bromsar skulle jag säga då. Och han fick väl lite för mycket styrvinkel samtidigt som man bromsade. Bilen knickte det till, gick i muren och sen bara fortsatte den rätt fram där i bra bit över 200 km i timmen.
Mm. Hörru du, vi ska titta lite på saker som vi håller ögonen på inför det här ryska Grand Prix. Och det är någonting som vi kan konstatera bara. Det är lite statsmässigt nästan. Men det är att Mercedes är 100% i Ryssland. De har alltså vunnit varje race och varit i ledning i 309 av totalt 370 varv i Ryssland då. Vilket betyder 84% av alla racevarv som har körts. Men då är vi tillbaka på den här grejen igen. Att det är liksom akademisk betydelse runt det här. För att de har hittills aldrig haft sånt här stort motstånd från något annat team, och då pratar jag såklart om Red Bull. Så då är frågan, är det en Mercedes-bana eller är det en Red Bull-bana?
Mm. Bra fråga. Jag har länge försökt leva på gamla meriter. Det brukar sällan funka.
Nej, och det gör inte det.
Nej, faktiskt.
Allting
inte.
Är uppkastat i luften bara.
Så är det ju, ärligt talat. Va? Jag har lite dålig koll på vilken typ av downforce som behövs på just Sochi-banan. Om det är mer åt Österrike-upplägget som där Red Bull då kunde köra mer avtrimmad bakving och ändå ha den downforce som behövdes. Och hade då en klar fördel mot Mercedes som fick köra sin barn door som de kallar det då, med en väldigt kraftig vinkel. Sen så kom ju någonting kanske ihop med den här intercooler-förbättringen som de gjorde på motorn då, där de sägs ha fått 20 hästar till. Kunde köra sin bil lite mer slimmad och snabbare på Silverstone då, där jag trodde vi skulle ha ett liknande läge som Österrike. Jag har lite dålig koll på hur det kommer att bli i Sochi i det avseendet. Helt klart är att bilen behöver vara lätt genom luften på de här långa raksträckorna, det är ingen tvekan. Men om du inte får till det i de här 90-graderssvängarna, delar av sektor 2 men hela sektor 3, så är det ju framförallt illa ute på ett kvalvarv. Du kan ju hamna väldigt långt efter. Men sen blir det också, du kan ju bli ett lätt byte ut på den långa rakan över start och mål. Så att det är lite svårt att bestämma. Jag har svårt att bestämma mig för om det här är fördel Red Bull eller fördel Mercedes. Jag tror att det kommer att bli som tidigare oerhört jämnt. Väldigt, väldigt jämnt till och med. Och det är någon enstaka tiondel, hundradel kanske som kommer att skilja kvalet. Sen får man ju se hur racet funkar. Men vi har ju sedan det gamla vanliga att det är sjukt svårt att följa en annan bil och hela den biten.
Det är lågt grepp i asfalten, det är så mycket vet vi i alla fall. Mm. Vilket gör att det är svårt att få upp värme, det är svårt att, och det sliter ingenting, utan det är snarare liksom ytöverhettning som har varit problem tidigare år. Det är inte så där att det sliter däck, utan det är mer att det kanske överhettas. Så det är ju det måste man kompensera någonstans också, sett i downforce.
Mm. Så är det. Och det är livsfarligt att ha en bil som börjar att glida på asfalten, för då kommer däcken att degradera och då kan du tvingas ta ett extra stopp. Mm. Du får graining framförallt som kan vara förödande för en hel stint. Så att alla de där bitarna måste man ha med, och det gäller att jobba lite energidäcken även om det är svårt. Mm. Och vi kommer ihåg första året så var det ju, det var rent av löjligt ju. Och jag vet Nico Rosberg körde ett år ett enda varv på ett sätt däck och resten på det andra sättet. Så att och det säger en del. Nu tror jag i och för sig att den här asfalten har åldrats en del och är lite mer så här abrasive, som det heter på engelska, att den är lite mer grövre. Precis, lite grövre, lite mer robust, som gör att det kanske är enklare att få liv i däcken. Lyssna på Viaplay FF podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg har ägnat mycket tid åt Ryssland och ryska Grand Prix som står för dörren. Det är det som väntar då kommande helg. Och det är ju förmodligen då, eller det är näst sista gången vi kör i Sochi, på Sochi Autodrom, innan det ryska Grand Prix flyttar lite närmare Europa och till Sankt Petersburg istället, vilket jag tror är en ganska avgörande anledning till att det flyttar också, att man kommer närmare rent geografiskt och logistiskt.
15 mil från finska gränsen.
Ja, bara en sån sak. Mm. Det är bara hoppas vi har någon finna kvar i Formel 1 till dess.
Mm. Ja. Jo,
men är det bara en kvar?
Mm, jag vet inte hur långt...
Men två år, mer än två år tror jag inte har skrivit.
Nej.
Valtteri Bottas alltså.
Nej, men då är det ju ändå... Då är det första året då.
22-23.
Ja. För han, vi kommer dit,
ja, just det, han kommer köra en gång. Då har rött i, minst en gång.
Mm. Men ska vi ta den till att börja
ja,
med?
Ja, jag tänkte säga det. Det är väl lika bra.
Mm. För sannolikt... Silly season är ju stängt i praktiken, förutom en plats. Och det är... den bredvid Valtteri Bottas i Alfa Romeo Sauber till 2022. Och de senaste starka ryktena talar för kinesiskt.
Just det, jag har ganska bra rykten på det, eller bra källa på det. Mm. Att det är Zhuangzhou Shu, om jag nu uttalar min kinesiska rätt här, som kommer att köra bredvid Bottas. Och det finns en ganska bra anledning till det. Förutom att han kör Formel 2 och ligger i toppen av det mästerskapet och på det viset då är meriterad nog för att hoppa upp i Formel 1, det kan jag tycka. Han tillhör Alpins juniorprogram, vilket han kanske fortsätter att göra även om han skulle hamna hos Alfa Romeo, oklart. Det egentligen spelar inte det så himla stor roll för en sån som Zhuangzhou Shu, för han har så mycket finansiärer bakom sig ändå. Mm. Så att juniorprogrammet med Alpin, där det är mera för syns skull, tror jag. Men jag tror att det är viktigt för Alfa Romeo, nu när Bottas har kommit dit, att få in en förare som har stark finansiell backning, som kan se till att teamet kommer upp i budget, upp mot budgettaket. För nu har jag läst mig till att det är väl mer eller mindre vad Fred Vasseur har lovat Valtteri Bottas.
Mm.
Att de ska vara där rent budgetmässigt. Och det är ju de här 300 miljonerna då som Joe ryktas ha med sig, blir ju väldigt, väldigt avgörande i det avseendet. Så att jag kan se det här som en logisk följd av det hela. Att Joe, och dessutom blir han den första kinesen som blir ordinarie förare i Formel 1.
Mm.
Vilket jag tycker är kul också. Ytterligare ett land och vad det nu kan öppna upp för dörrar. Tycka vad man vill om kineser, men kineser är det ju inget större fel på. Det är väl mera på en del andra saker som man kan ha synpunkter på när det gäller det landet. Va? Men Zhuangzhou Shu är ju säkert en trevlig och bra prick på alla sätt. Och kan ju öppna upp för en hel del bra business också för företag då som kanske är partners med Alfa Romeo sedan tidigare. Och jag menar, det finns många bra saker med att få in en kines i Formel 1.
Mm, ja, absolut. Och på något sätt så måste ju också Sauber och Alfa Romeo ta ett kliv upp. För nu har de haft jättemycket problem. Det var ju de här frågorna runt... Det var ju nära konkursen där 2016. Ja. Och sen så var det tufft år 2017 och du vet resultatmässigt. Jag tror resultatmässigt de senaste 8 åren har varit 9, 8, 8, 8, 10, 10, 8, 10.
Mm.
Jag menar, det är katastrof för ett sånt stall. Och om man tittar på alla team i Formel 1 under den här tiden så har 2 team inte varit på podiet. Och det är Alfa Romeo Sauber och Haas.
Mm.
Och Haas började köra 2016.
Mm.
Så att någonting måste ju ske med Alfa Romeo och Sauber. Och jag tror att apropå, det har varit så mycket snack runt, eller säg
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så här, Fred Vasseur, teamchefen för Sauber Alfa Romeo, har varit väldigt vokal med liksom satsningen någonstans. Så jag tror att han är väl, jag menar, nu har han varit där sedan 2018, 2017. Oh.
17,
ja, 17. Och jag menar, utvecklingen har ju bevisligen inte gått som på räls. Det finns säkert anledningar till det, men de behöver ju ta kliv.
De måste ta kliv, säger jag. Inte bara behöver, utan de måste. Och jag tror att 2022 är lite grann make it or break it här. För, åtminstone för en sån som Fred Vasseur, som kom in med väldigt hög profil och hade gjort bra ifrån sig med ART och fransman som han är och allt för, ja, man kan ju tycka vad man vill om det, men jag tyckte han fick rätt mycket oförtjänt cred för resultat som teamet gjorde. De gick från en dålig fjolårsmotor till en ny motor och helt plötsligt börjar Marcus och Charles Leclerc göra lite resultat, och helt plötsligt så var Fred Vasseur the savior av alltihopa, va? Det har ju visat sig att det inte är på det viset. Vi ska komma ihåg att han är anställd för att driva teamet, inte någonting annat. Mycket av de beslut, avgörande beslut om förra och andra saker, det tas långt ovanför Fred Vasseur. Sen kanske han är med och konsultar, eller konsulterar heter det.
Det är klart att han har en viktig roll.
Ja, men det har han. Det är en viktig roll. Att vara teamchef är en viktig roll. Men man ska inte övervärdera hans vikt, så att säga, för teamet. Utan det är många andra som bestämmer ovanför honom. Och den här promotion... kampanjen för Theo Pourchaire är ju inte så konstig då. Han tillhör Saubers juniorprogram, och det är många som säger att Theo Pourchaire kommer köra för Alfa 2023. Men det skulle betyda att om kinesen hoppar in nu med sina 30 miljoner euro eller vad det är, skulle han bara få ett år. Vad är det för finansiärer som går in med de pengarna för en säsong? Inte så många, tror jag.
Nej.
Så att det känns mer som att man har försökt höja värdet på Pourchaire, och sen så den som äger hans managementkontrakt, sannolikt Fred Vasseur eller någon bulvan, kan få lite slantar var han nu tar vägen. För Theo Pourchaire är en stor talang och kommer att hamna i Formel 1 förr eller senare, och kan säkert vara så pass bra att han till och med kan bli världsmästare i framtiden.
Men en rak fråga då. Med Valtteri Bottas och Guan Yu Zhou och hans 30 miljoner euro eller vad det nu är, är de i ett bättre läge 2022? Rent teoretiskt, för vi vet ju fortfarande ingenting om nya bilar och allting sånt.
Nej, men jag, det är ju svårt att svara på, precis som du säger. Men på pappret så har jag fått reda på att de har inte kört den här bilen de har i år i vindtunneln sedan i december förra året. Vilket betyder att de har ju morless skitit i årets bil helt. Och det tycker jag vi har sett också. Att det är liksom, de står och stampar ungefär som Haas, skulle jag säga. De jobbar ungefär likvärdigt. Det betyder ju då att de har kunnat lägga väldigt mycket resurser på nästa år. Och problemet med det är ju att om nästa års bil är dålig nu och de har liksom bara struntat i årets maskin, så kan de ligga riktigt risigt till. Eller så ligger de väldigt bra till. Beroende på hur väl Jean Monchat och de övriga då som ligger bakom nästa års maskin har lyckats. I Haas fall till exempel, där har de Simone Resta då, som jobbar tajt med Ferrari och varit hos Ferrari. Där tror jag det samarbetet är tajtare än någonsin. Så det finns ganska stor chans att de också lyckas få till någonting ganska så bra nästa år. Och de har ju gjort det här förut, så att säga då, i samarbete med Ferrari, fått till en bra bil med korta förberedelser, så att säga då. Så att, jag tycker det är svårt att svara på det här, men för vi vet ju att varvtid kostar pengar. Och ju mer pengar man har, desto snabbare går bilen i allmänhet. Det är inte en hel och hållen sanning, men i allmänhet
upp till budgettaket
eller? Precis, va. Och i och med att alla har samma budgettak nu, så är det ju mycket som talar. Det kan inte gå sämre i alla fall för Alfa Romeo, som jag ser det.
Nej, det går inte.
Nej.
Nästan.
Nej.
Det är ju, och det får inte ske heller. Och det är det där också, att vi var inne på det förra veckan, och jag tror förra veckan också, men det är så här, vad händer med Sauber, vad händer med Alfa Romeo? För det finns köprykten då med, från Andretti sida. Det är frågetecken runt, de har motordealen med Ferrari även 2022, även Alfa Romeo till 2022. Men vad händer därefter? Mm. Blir det ett satellitteam till Mercedes? Och så vidare. Det är ju en stor fråga sett till allt det här runt Bottas och Guangzhou också.
Så är det, helt klart. Och ja, och det är ju så mycket som kan hända på vägen också. Jag menar, går det dåligt för Alfa Sauber nästa år, kanske de säljer av det snabbt till någon.
Mm.
Men jag tror inte det i och för sig. Va? Utan, men låt oss hoppas att de tar några kliv nu. Då. Det är ju oerhört viktigt för alla, tycker jag, att vi har även fortsättningsvis en tight grid. Vi har ju en förhållandevis tight grid nu.
Mm.
Eller väldigt tight grid.
Mm.
Med några undantag. Det släpar lite i bakkant. Då, men, så att, låt oss hoppas att den trenden håller i sig. Att ingen hittade the magic bullet och sticker iväg.
Mm. Det där är till nästa år. Och nu tar vi oss tillbaka till nutid. Då. Och det är så att det är 5 poäng mellan Max Verstappen och Lewis Hamilton. I VM-ledning. Med 8 race kvar. Och trots att Verstappen har de här 3 platsernas nedflyttning på griden, är det väl sannolikt att de kommer mötas längs banan på något vis även det här racet.
Mm.
Och då är min fråga till dig, vad tror du kraschen på Monza? För det var andra gången de var ihop med stora efterföljder, kan man väl kalla det. Vad har det gjort för spänningarna mellan de här två? Är de mer benägna att krascha ihop igen, eller har de lärt sig en läxa?
Jag är lite tråkig i det här svaret, för jag tror inte att det var någon som... Jag tycker snarare inte att det var någon som gick över gränsen egentligen i den här sammanstötningen som skedde på Monza. Jag tycker verkligen att det var en race-situation som blev lite för tajt. Jag tror inte att den har satt sig egentligen några spår inför framtiden. Många har ju hävdat att det är liksom yield eller crash som gäller mellan, alltså flytta dig eller så kraschar vi. Den taktiken då som Max Verstappen har använt sig utav, både på Silverstone och på Monza. Jag ser inte riktigt på det sättet. Jag tycker inte heller att han alltid kör på det sättet. Jag såg någon annan analys där det var någon förare som tyckte att liksom, man kan antingen vara, man är antingen på en eller andra sidan, antingen är man den aggressiva som tycker det är kul att förare är aggressiv och liksom go for it och är tydliga med sina intentioner i alla situationer. Och jag är nog bakom en sån inställning. Man ska vara tydlig vad man gör på banan. Man ska inte vara farlig eller köra vårdslös, men det har jag aldrig tyckt att Max Verstappen gör. Han har varit slarvig, ja, tidigt i sin karriär och gjort egna misstag. Men de här två grejerna tycker inte jag har varit några vårdslöshetsgrejer eller någonting sånt. Jag tror att de kommer att få... Vet, nu har vi 2 bilar och 2 förare som är så oerhört jämna, så det är ofrånkomligt att vi hamnar i de här situationerna. Och vad ska då? Det är klart som 17 att... Och ingen av de här gubbarna vill vika ner sig, för det är ju att visa svaghet, och det är lite grann nu man eller mus här. Och då kanske den taktik som Max Verstappen använt sig av tidigare då, som är lite grann att återigen vara tydlig med sina intentioner för att markera mot motståndarna att jag är här nu.
Mm.
Och är du beredd att ta fighten, så gör det då. För att det är ingen av dem backar ju nu. Och Hamilton har gjort det nu 2 gånger. Klarar sig ena gången, klarar sig inte andra gången. Och för varje gång som Verstappen leder och de kommer i en sån här batalj, så är det ju Verstappen som förlorar minst på att de åker ihop.
Mm.
Och kanske bestående bägge 2. Så jag tror inte att det här handlar om något liksom elakt spel eller något sådant där grej, utan det är helt och hållet, det är 2 supervassa sportsmän som möts nu i hyfsat likvärdigt material, i väldigt likvärdigt material, och ofrånkomligen så kommer de att hamna i situationer där de racear varandra, och det blir ju en form av chicken race.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och vem som viker ner, och är det ingen som viker ner sig, ja, då smäller det. Mm. Punkt.
Ja, någonstans så blir det så.
Så ser jag på det.
Men du, nu är det så här att Verstappen och Red Bull är i någon mån i trubbel. Och då kan jag dra lite kort då backstoryn där. Är att motorallokeringen för ett team per säsong är att man får använda 3 stycken power units per säsong. Man börjar med en power unit, och sen så en bit in på säsongen så introducerar man sin andra, och sen så varvar man de 2, och sen så lite senare in på säsongen kanske man pensionerar motorpaket 1 och tar i bruk sitt 3D och varvar kanske framförallt mellan andra och 3D. Det som hände då i den här kraschen mellan Hamilton och Verstappen på Silverstone var ju att det blev en hejdundrande krasch för Verstappen, vilket ledde till att det motorpaketet är obrukbart. Vilket gör då att Verstappen har ju hittills, eller sen Silverstone, använt sitt första och sitt tredje. En stor nackdel. Så att redan när Honda då bekräftade det här till 100% då vid Spa var det faktiskt först. Och påpekade då att nej, men det där andra motorpaketet är obrukbart. Då började man ju förstå att någon gång under säsongen så kommer Max Verstappen tvingas till ett motorbyte. Även Sergio Perez efter en krasch i Ungern. Han bytte motor senaste helgen.
Han har nu 3 i cirkulation.
Han har 3, ja. Men
Verstappen har bara 2.
Exakt. Så då är frågan, är det i helgen med den här gridbestraffningen på 3 platsers nedflyttning på söndagens grid, är det i helgen som Red Bull tar det här motorbytet för Verstappen?
Oerhört bra fråga. Ja du, jag kommer tillbaka till det resonemanget jag förde tidigare, att jag tror att det beror lite grann på hur han kvalar. För att skulle han kvala i pole och därmed starta 4, så tror jag inte de gör det. Skulle han starta eller hamna 2 eller 3 i kvalet och hamna 6 eller 7, något sånt där, då tror jag kanske att det kommer närmare ett motorbyte för Red Bull för att ha det ur världen. Hur är det med att köra upp genom startfältet för Max Verstappen? Ja, skulle han starta längst bak och byter de efter kvalet, då blir det start från depån. Mm. Spelar inte så stor roll egentligen, tror jag. Men det är bara en förutsättning. Byter man innan helgen och stoppar in ny motor redan innan helgen börjar, så att alla vet direkt, då är det ju start utifrån startgriden så att säga, men längst bak. Mm. Det är de 2 varianter som finns. Så frågan är om de väntar. Om de nu gör sitt motorbyte i Ryssland, om de väntar med att bestämma sig eller om de gör det direkt för att kunna köra den här nya motorn, systemtesta den, bla bla bla, använda den nya energilagringsenheten som Honda har tillgängligt, som gjorde att Pierre Gasly senast fick starta från depån då, eftersom de bytte specifikation. Jag har ingen aning om den är använd tidigare av någon annan, men det verkar ju vara något nytt som Honda har i alla fall. Så att jag tror att de byter i Ryssland, det tror jag, för att tiden går. Mm. Och hålla på och leta efter bäst bana för att göra bytet, jag vet inte. Är Turkiet bättre? Mm. Är USA bättre? Och jag menar, det kommer så långt, det börjar inte bli så mycket race kvar. Och förr eller senare måste de göra det.
Ja, alltså, det är också så här, tiden går som du säger. Det kan ju vara så att när man kör med de här 2 stycken power unitsen och cirkulerar med dem, då har ju det finns ju alltid en risk ju längre tiden går att den ryker. Och då har de ju hamnat där de hamnat, så att säga, ändå. Och ändå måste ta en bestraffning senare. Så de vill ju förekomma det. Mm. Och jag tänker ändå att så här, med den här, nu när de vet om att det är 3 platsers nedflyttning, de behöver inte ta beslutet förrän efter kvalet. Så det kan de ju vänta på. Skulle det visa sig att Hamilton klantar till och åker ut i Q1, ja, men då vill de nog passa på att ta lite poäng. Men jag tror att så länge Hamilton är där framme och på en bana som kan passa Mercedes ändå, då skulle jag ändå se det som smart att jag, för de har ju fortfarande ett handicap.
Mm. De kan ju se det efter fredagen om inte annat, huruvida de ligger till, för där får de ju väldigt, väldigt bra data och får förutsättningarna gentemot Mercedes, och då tror jag det är kanske där någonstans de kommer att bestämma sig för huruvida det blir ett motorbyte eller inte då. Men jag tror inte vi ska ta det för givet, va? Det kan lika gärna ske i Turkiet, va? Men låt oss se vad som händer. Det vore lite fräckt att se Verstappen från en startposition långt bak, se hur långt han kommer. Jag tror att han kan bli 4. Och är det då Perez som är 3, så kommer de se till att han blir 3 också.
Visst.
För så högt kan han komma. Ja, då har han förlorat 10 poäng. Kanske 11 då, beroende på tävlingens snabbaste varv och snälla grejer. Och han leder med 5. Ja, då är han 6 bakom. Och den kalkylen får jag ihop. Om de nu lyckas ro hem ett sånt resultat då för Max Verstappen. Det är ju inte givet någonting. Men det är ju så de sitter och kalkylerar nu. Och vad kan vi uppnå? Mm. Men vet de det redan nu eller vet de det efter fredagens träning? Ja, det återstår att se.
Mm. Min magkänsla säger ändå att de bör göra det nu, för det är liksom också, för det är inte heller så att Mercedes är bulletproof sett till de motorpaketen.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Som de har i Hamiltons bil för resten av säsongen heller.
Nej, det är ju ett högst tveksamt läge för Hamilton också huruvida han klarar sig med det han har tillgängligt. De har ju fortfarande tre, om jag förstått det, men en som de inte använder riktigt, för de är inte säkra på om den går att fixa till eller inte. Så att där har man inte bestämt sig ännu om det kommer att behövas en motor till då. Valtteri Bottas fixade ju till det senast.
Och kolla vad som hände honom. Han kom på pallen.
Exakt. Så att, och det, precis, ifrån 19. Och det är det jag menar. Det är den kalkyl man måste göra. Och då var det på Monza som inte är speciellt lätt att köra om på.
Nej.
Vet vi ju. Men han gjorde ett jävla bra jobb åt oss, tycker jag, i Italien. Riktigt, riktigt vass var han. Och det där var en stark comeback från hans sida. Mycket bra. Mycket bra. Han är förut klar för Race of Champions.
Just det.
I Piteå. Så Team Finland kan bli bra. Tänk om de får dit Kimpa också. Det vore ju fräckt. Eller någon vass rallyförare finsk. Typ, vad heter han, unga pojken som leder nu? Eller som kör för Toyota? Ja, jag tappar bort namnet. Det kommer.
Ja.
Hur som helst, det vore ju fräckt. Valtteri är ju inte helt oäven att åka på sladd heller.
Exakt, så det passar väl honom bra. Och sen så är det ju nära hem. Så att jag tror att det är lättare än att åka till Saudiarabien. Eller
exakt, något. Exakt.
Hur som helst, nästa grej som vi håller ögonen på är ju att på Monza så var det första gången den här säsongen som Daniel Ricciardo var den starkaste McLaren-föraren under hela helgen faktiskt. Det var ingen fluk att han vann, utan han var snabb på fredagen, lördagen och söndagen då. Och vi har pratat väldigt mycket om hans trubbel den här säsongen, och det ska bli spännande att se om det Ricciardo lyckades med var ett trendbrott eller en fluk just på Monza.
Jag tror tyvärr för Daniel Ricciardos sida att de problem han har, de kvarstår. Han kommer garanterat med ett starkare självförtroende till Ryssland som gör att han liksom bara av den anledningen kan vara någon tiondel snabbare. Men om man nu har problem med att bromsa och styra in och rotera bilen, så kommer det att finnas kvar även i Ryssland. Sen kanske han hittade något i Italien. Jag tror inte det, men det kan ju vara så att något genombrott gjorde han där, som man kommer att ha med sig då inför resten av säsongen. Men framförallt så handlar det nog mest om stärkt självförtroende, att han vet att jag har kapaciteten fortfarande, jag är där, I haven't left. I was just on the side for a while. Eller vad han sa. Så att, det är kul. Va? Och Lando Norris, han knyter nog även i fickan. Va? Det där var inte roligt att bli den som inte tar McLarens första seger sedan 2012.
Nej.
Så att, det är fascinerande. Men vilken, alltså, McLaren, ja, vi prisade dem jättemycket förra veckan redan. Men det är så, jag tycker om det här teamet. Och Henrik Ringner som jobbar för McLaren och är en av videograferna som teamet har, då, ser till att deras sociala medier är välfyllda med roliga grejer. Han skrev till mig då direkt efter att han skrev massa roliga mojer och tyckte att fan var magiskt. Liksom. Mm. Den där känslan som finns i det där teamet nu, det är ju och de har medflytt i IndyCar också, kan man ju säga.
Mm.
Eller var en bil. Och de, Stoffel van Dorn har dykt upp på radarn för en tredje bil i Arrow McLaren. De har flängt med Arrow, både Formel 1 och Indy. Alltså, det går bra nu.
Mm.
Och jag måste säga att jag tror att Zak Brown är otroligt viktig del i den här framgången som teamet har då. Framförallt ur ett finansiellt perspektiv, där han har gett teamet rätt pengar, förutsättningar.
Mm. Jag gillar Zak Brown, förutom hans sätt att säga Grand Prix.
Grand Prix.
Ja, det blir...
ja, men han är klassiskt amerikansk på det viset.
Mm. Sista punkten sett till F1 och det vi håller ögonen på är att Williams i det här läget har 22 poäng inför den här helgen. De har ju plockat poäng på löpande band de senaste fyra racen. Varje race sen Ungerns Grand Prix. Och såklart väldigt många av de där 22 kom ju i Belgien genom Russells pallplats då. Men det är lite på samma tema som Ricciardo, om det är en fluk eller om de har verkligen vänt trenden. Och det är frågan om de gör det igen i Ryssland, så måste man ju konstatera att någonting har hänt med Williams som gör att de verkligen är med i mittfältet.
Ja, och frågan är ju då vänder vi på resonemanget här nu. Jämfört med Haas och Alfa Romeo då, som vi konstaterade tidigare då, har mer eller mindre skitit i 2021 bilmässigt. Det tror jag inte Williams har, för då hade de inte haft den här processen framåt där de har blivit bättre och bättre. Det tror jag inte. Och då är ju min fråga, kommer det här att skada deras chanser nästa år? Är det liksom de här slantarna som de ändå får in extra på att bli 8 i VM jämfört med 10? Är ju ganska stor summa pengar, och sett till budgettaket som finns nu så är det en fjärdedel nästan, kan det ju vara. Utav pengarna som man får in. Och det är ju också då en sån där grej som, det får man ju bestämma sig då i ledningen. Ska vi gå för de pengarna för att liksom, och så räknar vi 2022 som ett uppstartsår för den nya bilen, och sen siktar vi på 2023. Det kan mycket väl vara så för ett team som Williams att man har det resonemanget, medan då Alfa och Haas ser 2022 som den stora chansen att ta stora kliv framåt. Ingen aning. Jag tycker det är kul ändå att det är Williams som har repat mod i år. De har ju en otroligt skicklig förare i George Russell, och faktum är att Nicolas Latifi också nu då har tagit lite poäng och börjar visa att han betyder något för teamet också. Han har dessutom bekräftats att stanna kvar då upp med Albon nästa år.
Min take på Williams är nog lite att jag tycker man såg det redan i början av året. De var ju inte med och slog som poäng direkt bevisligen då, men däremot så var det ju ingen skitbil, utan det var ju mer att den var liksom känslig. Det sa de ju från början, att den är känslig för vind och den har bra liksom peak downforce, men den är inconsistent. Det kan ju bara vara så. För att det återigen, nu har de tagit 22 poäng och de har tagit väldigt mycket poäng i 4 senaste racen, men det är inte så att de har liksom börjat ösa in stora poäng, utan det här är egentligen enstaka. Sen så råkade han kvala väldigt bra i Belgien i regnet. Utan det, och sen så blev det inget race i Belgien heller. Så utan det så hade det varit långt mycket mindre.
Då var det hälften så mycket nu.
Ja, men precis. Så då hade det varit en helt mycket mer rimlig grej. Så att jag tror snarare att de... För jag tänker också att Jost Capito och resten av Williams, de är inga dumhuvuden som tänker så här, nu lägger vi allt på ett bord, liksom kort på 2021, utan, och skiter i 2022. Det gör ju inte de, utan min känsla är lite, för att svara på min egen fråga, är... Magkänslan säger att det har varit lite flukes på rad helt enkelt, som har gjort att de har givit dem just 22 poäng. Förstår du?
Ja, 10 hade varit mer rimligt då, men det är fortfarande poäng. Poäng som de har aldrig varit i närheten av att ta tidigare. Nej. Så någonting har hänt ändå, tycker jag. Vilket är kul, men jag anar att det kan få vissa konsekvenser på nästa års bil. Jag har ingen aning om det, va? Men det är min känsla i alla fall när man tittar på det, hur stort och hur alla andra har jobbat i år. För är det någon då som lyckas lite bättre i förhållande till vad de har gjort tidigare, då är det ju så att då har de ju satsat lite grann. Men det kan ju också vara så enkelt att de uppdateringarna som de gjorde då till en bit in på säsongen har fungerat väldigt bra.
De har hittat rätt.
Precis, va? De har gjort det de ska, och på det viset så har de plockat de här poängen som behövs.
Avslutningsvis då så har vi årets sista race IndyCar på Long Beach, som vi sa tidigare. Tyvärr, Marcus Ericsson är out of contention sett i mästerskapet. Det var ju en lågoddsare, heter det väl, redan från början.
Redan nu i helgen som var, där man alltså körde på Laguna Seca då, så vi, även gångna helgen var vi i Kalifornien, och vi stannade kvar i Kalifornien. Marcus, som idag när vi spelar in, fick flyga tillbaka till Indianapolis och köra simulator. Tyckte han inte var så himla roligt, men plåster på såren. Han flyger tillbaka till Kalifornien med Jimmy Johnson i Jimmys privatjet.
Ja, men det är väl okej.
Så att jag menar, då får man får ta det onda med det goda.
Precis.
Så enkelt är det. Nej, men jag tycker att Marcus gjorde ett jättebra race i söndags. Hamnade lite i trubbel. Vi pratade om starten, han och jag. För jag frågade så här, vad hände i starten? Det känns som att du tvekar lite grann. Och då sa han, jag gjorde det klassiska, jag stack lite för tidigt. Och då började de andra backa av. Och när jag började backa av, då stack de. Så att han tappade Scott Dixon bland annat. Men han lyckades ju runda Askew och sedermera även Pato Ward och hängde med bakom Dixon. Men Dixon förstörde racet för Ericsson, för han var trög i söndags. Och hade ingen fart överhuvudtaget. Vilket gjorde att Ericsson, för att komma bort ifrån Dixon, tvingades gå i depå lite för tidigt. Vilket då betydde att resterande stint inte blev max långa. och däcken höll inte för det riktigt. Så sista fem vargen på varven på varje stint blev jobbiga, väldigt jobbiga till och med. Lite för mycket överstyr. Bilen generellt lite för mycket på nosen sa han den här helgen, och det gör det ännu lite knepigare på en bana som redan innan då var svår på bakdäcken. Så att det var några små detaljer, och att då bli sexa på det sättet, det är förbannat bra. Och det är så man måste se på det. Vilken nivåhöjning som har skett i år mot tidigare säsonger i IndyCar. Nu är han ju, jag menar, han kvalar sjua. Bara det är ju ett jättefall framåt sett till hur han har kvalat tidigare. Och det börjar kännas säkert. Och han säger själv att han kör med en trygghet nu i Q1. Inte med kniven på strupen längre på samma sätt som tidigare, utan nu mer avslappnat. Och då kommer också varvtiden, och då är man med till andra rundan, och då finns hela tiden chans i alla fall att gå till fast six och kanske till och med slåss om en pole om vid tillfälle. För att speeden finns ju där uppenbarligen. Men det är ju det, han har tagit lite tid på sig bara att hitta rätt med allting, och jag tycker det är bevisligen ett bra jobb som är gjort så här långt.
Han har 15 poäng upp till Scott Dixon på fjärdeplatsen i mästerskapet. Den är ju ändå möjlig att ta. Är det det vi bör hoppas på?
Jag tror att det är det Marcus hoppas på. För att det är det som är grejen här. Scott Dixon har aldrig fått stryk av en teamkamrat, inte på de senaste 10 åren. Han kommer att få stryk i år av en teamkamrat, men han kan få stryk av två. Och du vet, internt är sånt där viktigt, att sätta sig i respekt eller göra jobbet så att säga då. Det är ju sånt som på sikt kan vara betydelsefullt. Men Scott Dixon i slutet av sin karriär, vad händer med bil nummer 9 när han lämnar? Vem ska ta över den? Och så vidare. Det är en av performance-bilarna då hos Chip Ganassi. Så det där är inte alls oviktigt. Och Marcus kommer att ge allt, tror jag, för att försöka slå Dixon och bli 4 i mästerskapet då. Samtidigt kommer Colton Hurta där bakom, och inte så himla långt bakom, även om drygt 30 poäng är
28
poäng. Det är rätt mycket att köra in på en tävling då, sett till hur poängfördelningen är. Men låt säga att Marcus skulle bli 12 eller sämre och Hurta vinner igen. Jag menar, då är han ju helt plötsligt sexa istället.
Ja, absolut. Sen så ska ju bara egentligen, alltså apropå de här poängavstånden, så är det, nu ska jag försöka huvudräkna här lite, 18 plus 17, det blir ju 35. Det är fördelen som Palou har mot Pat O'Ward.
Ja, öppet mål.
Ja, det känns ju som att han ska bara ta sig mål egentligen.
Exakt.
Och inte, han ska vara i topp 10.
Ja. Får inte kvala bort sig, och han får inte råka ut för någonting i början så att han nollar. Samtidigt som Pat O'Ward startar de två första startleden och kanske till och med upp och kan ta segern på något sätt. Då kan det bli bekymmersamt. Va? Men om Palou gör det han hittills har gjort väldigt, väldigt bra, så kommer han att reda ut där. Men han är inte safe ännu.
Nej.
Men han är så cool, så lugn. Vilken jäkla behaglig person han verkar vara, Alex Palou. Och så superskicklig som jag tycker att han har varit i år, med hur han har hanterat både framgångar men också eventuella motgångar då, med motorhaverier och när han blev bortputtad på Gateway och allt för det. Alltså, ingenting stör honom. Du har mycket, mycket mer känslor hos Pat O'Ward. Man ser på honom om han mår bra eller inte mår bra. Och jag tycker att Pat O'Ward, det han gjorde i söndags med en bil som var långt ifrån lättkörd, som McLaren hade gett honom, tycker jag ändå är. Han beskrev det själv som att det var ett mirakel det han plockade ur bilen, med det resultat det blev till slut. Och det får man hålla med om. Han håller väldigt, väldigt hög nivå. Och blir han tvåa, så är han en mycket välförtjänt tvåa också.
I helgen så kör vi visar träningen klockan 18.00 på lördag, och sen kvalet 21.00 på lördag kväll, följt av racet på söndag klockan 21.00 också. Det är tider i Formel 1, det är de sedvanliga tiderna, någon timmes förskjutning tror jag, men det är ingen sprinthelg eller någonting sådär.
Så det är en de helt här vanlig racehelg.
Precis.
FP1, FP2, FP3, kval och race.
Yes.
Punkt. Och tiderna hittar ni då på Viaplays sociala medier.
Korrekt.
Och i alla andra tv-tablåer såklart.
Yes. Är vi klara där?
Feels like it.
Bra.
Vad roligt att vara på ditt pusselrum.
Kan titta på mina barns fina konserter.
Jag trodde det var dina.
Ja, nej, kanske någon har jag gjort. Ja, men kolla den här Formel 1-bilen som jag har gjort.
Ja, just det.
En Milan Formel 1-bil.
Snygg. Mycket snygg. Ja. Nåväl, nog om detta. Vi hörs om en vecka igen, poddmässigt i alla fall. Missa ingenting till helgen. Det ser åtminstone vi framåt väldigt mycket. Tack så länge. Ha det gott. Hej då.
Hej då.